Ni har räddat mitt liv. Jag vill gärna ge er en fin present som tack. Åh, men vi önskar oss ingenting. Allt vi behöver finns i skogen.
Välkomna. Vi ska befinna oss på gränsen idag. Konsthantverkets gräns. Och som vi hörde i introt här så finns en viss skådespelartalang bland oss. Fattar inte vad du gör, Lisa, men kan du tänka dig att göra det igen?
Jag ska göra mitt absolut bästa och det är en otrolig roll jag ska spela.
Jag ska nämligen vilja be dig då om att läsa emot mig här. Det är nämligen ett transkriberat samtal mellan mig och min pappa från 2016. Vi kör. Jag är mig själv och du, Lisa, du får min pappa. Vi befinner oss i bilen under det här samtalet. Jag vet inte om det kommer fram i texten, men det kan vara bra att veta. Det är du som kör bilen också. Petter, du kan ju säga action kanske.
Mm, och det, jag tänkte du skulle fråga mig att vara bilen. Okej, action.
Kanske speciellt när jag tar en, eller när jag gör ett vinglasfot. Den känslan i handen och hur jag kände den. Och hur jag liksom, jag fick en liten förnimmelse av att aha, det är det där som är rätt.
Ja.
Och så vill man ju komma tillbaka till det och göra om det en gång till. Och hur många gånger det sen tog innan jag förstod när den känslan kom. Och vad det är som gör att det blir.
Mm, ja, det är likadant som på jobbet nu. Mitt nuvarande jobb. När jag sätter upp en växellåda och monterar den mot en motor, då är det kuggar och sånt som ska in och på plats. Och det här är en tung klump och den väger ett ton ungefär. Och den ska liksom i travers och sen ska den lirkas dit. Och då är det en momentomvandlare som lite lealös som ska in i en kuggkrans. Och sen ska liksom resten av lådan in på plats med. Och du får liksom, alltså man ska skjuta den med en viss kraft mot motorn för att den ska få kraften att gå in också i på plats. Just det där momentet är så himla svårt att avväga hur man ska trycka med traversen och hur mycket man ska lyfta med traversen och sen lirka i sidled och eventuellt också hänga så att man vrider transmissionen. Så! Den där manövern, den är svår. Och jag ser de som kommer, som har varit nya. De klarar det inte. Det går inte. De får inte till det.
Slut. Ja. Tack, wow. Lisa.
Jag är bara av stolen. Wow. Oh, Gud.
Applåder.
Jag sa ju det.
Mm.
Hon är ju fantastisk.
Verkligen.
Mera.
Chockerande. Vi går över till radioteater.
Man kom in i den.
Jag är på.
Jag var där. Okay. Jag var där på Volvo.
Ja, tack Lisa. Fantastiskt. Ja. Du hade nog klarat det där, tror jag.
Med den, ja. Jag gick in i den rollen. Det är precis, det är ju en fys, det är en roll. Mm. Liksom också det där.
Men här, i det här exemplet i alla fall, så illustreras ju hantverkskunskapen och den kroppsliga erfarenheten tar plats lite överallt. Till och med på så. Volvo, där man kanske främst profilerar sig med all sin högteknologi. Du lyssnar på Konsthantverkspodden och idag pratar vi vidare om konsthantverk i en vidare betydelse. Och främst spanar vi in gränsen. Jag har ofta samtal med min pappa om just görande, där vi jämför vår vardag i arbetet. Vad tänker du, Ida? Är det konsthantverk att utforma en lastare?
Oh. Ja, du. Så jag tycker det är just att ni kan ha de samtalen och hitta det gemenskapen, tycker jag bara, det är ju jättefint, verkligen. Och jag tänker att det beror ju lite på han kanske förhåller sig till sitt yrke. Vad han känner att det han gör. Men
ska jag tolka det som att ibland kanske det är konsthantverk att göra?
Jag ser det som ett nej, alltså.
Du ser det som ett nej?
Ja. Ja.
Nej, det skulle jag känner att jag är inte den som kan bestämma det. Det är nog snarare så.
Ja.
Jag tycker snarare det är upp till honom kanske att definiera det i så fall. Det är framförallt ett hantverk kanske.
Just det, man krånglar till det med att trycka in det där konstbegreppet.
Det är kanske just vad finns konsten? Det blev ju konst
just det.
Nu, kan man ju säga. Men var det innan?
Men i förra avsnittet pratade vi ju med El Asdari och hennes konstnärskap som bygger på tårtskapande. Jag tänker att vi kan börja där. Vad tog ni med er från det samtalet? Väckte det några tankar hos er?
Jag tänkte framförallt på det här med hennes, det som var off. Vad ska man säga, efter att vi hade spelat in som inte kom med, tror jag.
Och så är det alltid. Kommer alltid upp massa.
Precis, det, som, det viktigaste. Hur vi, framförallt lite sådär i Sverige, minns jag det som. Att vi är ganska noga med de här olika facken. Vi har ju till och med en skola som heter konstfack. Att det är liksom den här uppdelningen och kategoriseringen som vi är så fasta i. Medan hon verkligen utmanade det. Så det är väl det som jag tar med mig.
Ja, hon ville ju liksom att man skulle vara lite mer nyfikna på varandras fält och börja blanda sig i och vara lite öppna för galna samarbeten och så.
Ja, att det är väl låst vid. Mm. Jag är textil. Mm. Nej, det kanske man inte ens säger. Jag är textilare. Det säger man.
Jag tror faktiskt att det är den frasen används. Jag är textil. Det är väl jag en klassisk replik i sammanhanget. Jag är jag är ju keramik, men jag kan ändå... Jag vet att jag har sagt det i mina dagar på en viss utbildning.
Ja, men det är som att det känns som att det är en massiv kraft, vilka det nu är. Är det med andra människor eller är det samhället som hela tiden säger så här, vad är du för något? Att det är liksom den frågan som man, speciellt som när man är i ett fält som det här, måste på något sätt hela tiden hävda sin plats i. Och då måste man vara någonting i ett fack. Mm. Så det är ju modigt och bra om man kanske kan bredda det lite.
Känner ni att ni har touchat den här gränsen i något projekt? Har ni liksom utmanat er praktik någon gång?
Nu?
Ja, nej, men kommer ni tänka på något någon gång då ni har liksom rört er lite närmare den här gränsen för vad... Vi håller på med
på vilken gräns man pratar om.
Är det podden?
Men alltså, så här,
poddgörandet.
Är det?
Det är podden.
Ja, kanske. Nej, men för att prata ännu en gång om det här med performance. Mm. Men så här, det, när vi gick på Konstfack så gjorde jag ju det här projektet om krossa krukan. Som var på något sätt så här, min så här, lilla utsvävning i att inte vara helt så här, i kontroll över min egen process och att kanske göra någonting mera performativt. Så där var jag väl på en gräns, men det känns också ganska safe. Liksom. På något sätt. Det känns som då, nu för tiden, som att det finns en trygg plats för performancekonst inom konsthantverket. Att det liksom inte är så här, det är inte edgy att hålla på med.
Ja, det finns ändå.
Mm. Ja, gud, ja.
Det är inte direkt
alltså, ingen inte som förelämpning utan att, men det känns som att det var många sådana alltså, att man gör något skört.
Ja. Nej, jag vill inte förminska liksom. Det som så här, vad ska jag säga, riktiga performancekonstnärer gör att det inte skulle vara någonting edgy på sådant. Men att så här, jag kan inte se det som att jag så här, utmanade konsthantverket.
Vad tror ni är det mest edgy man kan göra idag då, inom konsthantverket?
Tårta.
Ja.
Mm. Ja, men att äntligen få äta, konsumera det liksom. Det finns ju något med det. Edge, ja. Jo, men det
jag tänker att
edge.
Det måste komma utifrån, det kan inte komma från inifrån konsthantverket. Och det, på det sättet det är ju Els praktik väldigt intressant. Sådär. Det har väldigt många berörings- och kontaktytor med det vi håller på med. Men hon är inte alls intresserad. Eller såhär, hon är ju intresserad av det, men det, hon var inte intresserad av att liksom var en del av det community.
Nej, men vi kan ju lätt så här, projicera jävligt mycket grejer på henne. Så här, och shit, du, liksom, om vi tillhör något annat, vilket är svårt att säga. Men att vi, det där med att äta upp och konsumera och bli en del av ett konstverk är ju liksom så vackert för oss, tror jag. Mm. Vi tycker det är liksom... Det är
så
ju...
tillfredsställande jämfört med, som du sa, ställa någonting på ett podium och sen står det där.
Ja, det är ju
så
liksom
tomt.
En fruktansvärd upplevelse. Och det blir, jag tycker det blir värre och värre och värre, det där.
Här står det.
Men det tror jag är också, du har det här just intresset för det performance, jag menar, för det är ju där som det finns någonting utöver liksom.
Ja, det är
ju mycket rimligt att nämna det hela tiden.
Ja, men jag tänker också att så här, det som jag tycker är kanske spännande, eller så här, det som skulle vara spännande med det, med det som är på gränsen till konsthantverket, är ju att det är typ inte, att de inte är intresserade av konsthantverket. Att det blir liksom, att så här, det blir vad ska man säga, det blir någonting mer, det här, jag tycker det här är fula ord, men rent på något sätt. Så här, ja, men tänk dig typ en billackeringsstudio så här, som gör sjukt konstnärligt, hög nivå, väl liksom hantverksmässigt, men de skiter ju fullständigt i liksom så här konsthantverkskontext, och det tycker jag är väldigt där finns det någonting med. Då uppstår det ju en annan konversation. De behöver inte gräva i vad som är konsthantverk och inte, och då har de andra intressen, och då blir det mera. Men på något sätt är det
de i sin tur förhåller sig väl mot sin bransch som också har en väldigt tydlig kontext, säkert.
Mm. Ja, men jag tycker verkligen inte vi ska ställa oss frågan vad konsthantverk är. Det tycker jag vi kan
se. Jag tänker att vi är lite över det. Nu, ja. Liksom, vi har hållit på med det så länge.
Vi behöver älta ibland, du vet, vissa dagar.
Men vad tycker du är på gränsen, Emelina? Vad är på gränsen?
Men jag tyckte att det var, men jag vill lite fortsätta på det du sa liksom också om med Elle, att det känns ju också befriande att hon håller ju på med det hon gör liksom, och är helt, ja, men så här, skitsamma om det här runt omkring.
Jag gör det här. Jag gör inte det som någon annan gör.
Vem bryr sig? Ja. Det här är ju det jag gör. Ja. Jag behöver inte
Jag kan känna igen mig lite i det här att man vill ha någon slags skygglappar mot liksom sitt fält. Och jag har alltid känt mig så dålig för det. Att alla säger så här, du måste gå på utställningen, du måste göra det. Och jag är så här, jag vill inte se, för då blir jag förstörd på något sätt. Och det uttryckte hon, att hon ville på något sätt inte vara för uppdaterad på hennes fält, även fast det finns. För då skulle det liksom på något sätt sippra in i hennes egna praktik.
Faran är ju bara att man råkar göra någonting som någon annan har gjort.
Jo. Men fast det är inte större risk att det
man
händer.
Man gör den där krossa krukan helt plötsligt. Om man inte visste att den redan är gjord.
Jo, fast det kanske är en större risk tvärtom, tänker jag. Men ja.
Precis. Är det större risk att man då kanske gör som någon annan gör, om man också tittar på vad andra gör? Eller är det tvärtom?
Det tror jag. Ja. Det tror jag.
Men för mig kan det finnas en annan funktion med att också titta på vad andra gör. Det är liksom att jag vågar då. För då är det som att jag... den känns liksom... jag börjar känna mig hemma i utställningskontext. Eller liksom att titta på det andra gör. Man liksom känner sig som en... alltså det finns ändå en funktion av att jag känner, kan känna mig som en del av fältet. Eller liksom konstvärlden så. Men att, och om jag bara är i ateljén eller hemma. Då kan det där bli nästan som ett monster. Och så känner jag... liksom,
att du tänker att det är så himla toppen allt som är där ute.
Det är inte som att jag går på en utställning och tänker så här, för man kastar det här bättre.
Nej, fast det kan man känna.
Men jag kan mer känna att den känns nårbar när jag har den nära. Men jag kan göra den till ett monster om jag är för långt borta.
Men det blir avdramatiserande på något sätt.
Exakt. Jag kan mer så här, nu gör jag bara det här.
Man ser människorna bakom kanske också, om man träffar dem som har gjort det, eller...
Men då kan jag känna mig mer liksom i sammanhanget, och då känns det mer som att det bara rullar på och så görs det. Liksom.
Men du känns ju också väldigt bekväm med de miljöerna, alltså att typ prata med människor.
Det har jag ju fejkat och sen blivit...
Det är imponerande.
Ja,
liksom.
Det har jag liksom... Det har jag själv KBT, tror jag.
Fake it and make it har vi ju pratat om tidigare. Ja, det är ett vinnande koncept.
Det kör ju ni stenhårt.
Vilket ni...
Men det var typ det. Inte så.
Nej men alltså inte för
fancy words. Gång, ja, men
för
det var jag också.
Förminska, men det är ju, jag tänker att det är så. Också var det vi som pratade om det här med så här kollegor och klassificera varandra som kollegor och titta på ens lärare som kollegor och...
Det pratade vi om på lunchen hos din fru.
Ja, allting bara flyter ihop, men jag tänker att det är också en så här en avdramatiserande grej. Men det kanske inte är så på gränsen direkt.
Vi kanske ska tillbaka till gränsen. Det finns en hemsida som heter framtid.se som jag bara liksom, när jag höll på och liksom trålade lite.
Vad heter den?
På datorn. Framtid.se. Jag bara liksom tittar lite så här, vad finns på ämnet, lite planlöst på internet.
Tufft. Ja.
Men den här framtid.se då, den riktar sig till folk som vill ha studievägledning och yrkesvägledning. Och här länkas ju lite intressant yrken ihop på ett sätt via deras sida. vilken ger någon form av inringning av vilka yrkeskategorier som gränsar till varandra, upptäckte jag. Man kunde klicka vidare liksom, om det var något. Ja, oh, du kanske är intresserad av det här yrket. För att då visade det sig att det fanns en gräns. Jag hittade då det bland annat det spännande yrket etisk konstförfalskare. Som enligt hemsidan då gränsar till konsthantverket som yrke i sökfunktionen. Etisk konstförfalskare gör verklighetstrogna kopior av kända konstverk och försöker inte utge sig då för att vara ett original, utan de säljer dem under sina egna namn, men som just kopior av kända konstverk. Det här är alltså ett yrke enligt framtid.se då, som man kan rikta sig mot då, att bli.
Som är bra att satsa på.
Mm.
Jag har aldrig känt mig så frånkopplad.
Nej, precis. Hur känner ni?
Ja, okej. Okay. Det här är ett yrke. Ja. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till
Nej,
det.
Nej, precis. Men det var så här också roligt då att på den här sidan var
jag leva nu.
Att klicka sig runt och se vad man skulle då bli tipsad om att bli.
Mm. Det här är typ en syokonsulent
fast på nätet.
Ja, exakt. Det är
yrkes vägledningssida. Den förespår också vad man kan tänkas få i lön då, när ni är klara. Och då är det ju keramiker då, verkar vara ett mer förmånligt val än både konsthantverkare och glasblåsare. Keramiken tjänar lite mer då.
Så hur mycket? Berätta.
Men det var typ 3000 mer i månaden.
Ja, men hur mycket?
Ja, det var typ 28 000.
Oj, okej.
Och 25 000 på glasblåsare då.
Innan eller efter?
Ja, det var innan då.
Men det sjuka är att det kan vara så att Försäkringskassan går in på den här sidan och tar det som referens när de sätter ens inkomst. Precis. Om man har nystartat firma.
Ja. Ja, det är
men
bra.
den här ärliga förfalskaren, den fanns tyvärr inga löner uppgifter på. Så att om ni funderar på att övergå till det så gick inte det.
Gör som är öppen alltså.
Tal om ärliga förfalskningar. Jag lyssnade på radio.
Ja.
Det här var Besserwisser. Det här programmet på P1. De pratade om autenticitet. Mm. Och några som hade skapat en ny Rembrandt. De hade så här lärt en AI bara på Rembrandt. Och så hade den liksom återskapat det. Mm. Och sen så pratade de liksom om att det var... Om det var en äkta Rembrandt eller inte. Just för att så här, det är ju bara... Den enda informationen som har gått in i skapandet av den är Rembrandt. Mm. Det är liksom inte influerat av några andra saker. Så är det liksom en produkt av Rembrandt eller inte? Typ. Tyckte jag var lite spännande.
Men det går
känns
ju
lite på gränsen.
Ah, okay. Jag blir provocerad för att det går ju inte att säga hur Rembrandt hade liksom, han hade ju aldrig komponerat det på det sättet.
Nej,
det
är precis. Liksom helt och det är ju inte hans hjärna som är insatt i orgen. Men jag tänker att det är en intressant tanke... experiment. Jag tycker inte heller att det är en Rembrandt som har skapats. Liksom. Men att det ändå finns någonting.
I framtiden kommer man ju komma otroligt nära. För då kommer ju också AI innefatta typ väder och alltså kanske mer fysiska känslor. Alltså typ med printers av diverse slag. Och, alltså, man kan tänka sig ändå att man kan komma jävligt nära en Rembrandt.
Jag tror så här närmare. Men jag tror att
nej, det är klart som fan att det inte blir...
jävla fast, komplext alltså.
Oändlig, för, ja, kanske.
Men det kan vara intressant
jag tänker
för det.
Att det, ändå, det beror på det här
också
ändå
att
pekar.
Vi ändrar vårt språk också om x antal hundratusentals år. Så då kommer vi ändå säga så här, ja men det är en Rembrandt. För vi menar det. För vi har ändrat vårt sätt att tänka liksom.
Ja, men jag tänker att det här pekar ju på att den etiska konstförfalskaren ändå är ett framtids säkert yrke.
Det är verkligen framtid.
Ja, det låter ju som det.
Ska vi satsa på det?
Läskigt. Läskigt.
AI känns väldigt mycket på gränsen.
Mm. Men det känns också...
Gränsen till acceptabelt.
Jag börjar bli så trött på AI nu. Det känns liksom inte edgy längre.
Nej, men jag tänker...
Säg inte det, de hör dig, Evelina.
Oj.
Ja, just det. Nej, jag måste hålla dig på god fot med... The Robot Overlords. Nej, men det är väl på gränsen. Men det används ju liksom också sådär. Vad är på gränsen?
Gränsen.
Ja, du försöker förhålla dig till ämnet.
Ja, lite i alla
fall. Någon måste ändå ta ansvar.
Ja. Yeah.
Okej. Ida, en fågel viskade i mitt öra att du hade en liten spaning som du ville dela med.
Ja, och nej, men jag tänker att det är något som jag kanske har, liksom, det är något som är kanske mer i vårt fält än utanför. Men något som jag kanske längtar efter lite. Mm. Och som jag skulle vilja se mer av. Och det är också lite svårt med definitioner här, men jag slår till på träsnideri eller bildhuggeri. Jag tror att de är kanske lite sådär besläktade med varann. Om jag förstår rätt så är bildhuggeri, det kan ju vara sten också. Eller andra material. Finns det då träbildhuggeri som är lite mer nischat kanske?
Vasaskeppet.
Ja.
Jag har ju hört av trämänniskor att ibland så tycker de att det är lite tråkigt att de inte får med i konsthantverksbegreppet.
Vilka då?
Träfolket.
Ja, vi har pratat om förut.
Men, och då,
jag är en entusiast.
Ja, och då liksom...
Vurm.
Det är lite ofrånkomligt att återigen landar de här olika facken.
Jag ville bara säga att jag tycker att du är på gränsen. Jag tycker att det kan...
Det kan vara...
Jag kan,
och jag känner lite också att jag inte riktigt vet vad jag pratar om, för att jag har inte varit...
Det tycker jag också är bra att på gränsen.
På möbel och inredning på Konstfack till exempel. Jag vet typ inte vad de gör riktigt.
Förutom det är också att jag, låst alltså.
Förutom att jag kanske har sett lite.
Men det är rätt flummigt där alltså.
Men jag har inte sett så mycket träsnideri som jag skulle vilja se. Var är träsnideriet? Och... Får de ens lära sig träsnideri? Det undrar jag. På Konstfack. Men sen finns det finns ju yrkeshögskolor. Det finns utbildningar och det finns kunskap. Men den är lite begränsad tror jag. Jag har hittat en träsnidare som är till och med medlem i Konstverkscentrum.
Är han här?
Han är inte här, men jag skulle vilja att han var här.
Ja, men nästa gång. Mm.
Och jag tycker hans arbeten är... Ja, men om man går in på hans hemsida, han heter Karsten Nilsson. Mm. Och han är verksam i Ystad, tror jag. Eller någonstans i Skåne. Och han är utbildad i klassiskt 1700-talssnideri, bland annat.
Mm. Jag förstår väl.
Det låter helt underbart.
Är det här din drömman, Ida?
Men det kan vara det. Det här är en kontaktannons. Nej.
Ska Nej. Vi snida ihop?
Nej, men och sen försökte jag att också titta lite bakåt. Och det var ju en tid då, under Konstfacks storhetstid på mitten av 1800-talet, då det faktiskt var ett av de största ämnena.
Oh, fan.
Var ju ornamentsbildhuggare.
Mm.
Och då var det liksom... Typ nästan halva utbildningen bestod av det här. Sen någonstans på 1900-talet så tyckte man ju att det var inte så viktigt.
Så det är ingen som kommer att behöva att liksom stämja. Nej, just Nej. Det. Man ville göra sig av med det där gamla.
Det är inte så viktigt. Så ja, mer det tycker jag.
Mm. Det är bara det att jag har använt stämjärn i slöjden 3 gånger. Alla gångerna satte jag det liksom i handen.
det var lite fel.
Min far är oerhört intresserad av stämjärn. Han har nog kanske...
Jag har fortfarande Erik kvar. Mm.
Det förstår man ju. Aj, aj, aj.
Men din pappa jobbar väl lite... Inte bildhuggeri?
Nej, jag skulle inte säga att det är bildhuggeri.
Som vi gör här.
Men han snubben har täljt och snidat och snickrat och donat i alla år. Även min farfar håller på, min brors. De håller på, de gillar det. Gillar det där. Mm. Ja. Mm. Inte bildhuggeri. Jag tror inte han har gjort någon sån.
Att det ska vara en bild.
Att det är en bild. Nej, då är det mer en mycket en form.
Alltså jag tror att det kanske räknas som bild, eller?
Ja, det är det kanske.
Jag vet inte. Alltså mönster, tänker jag. Eller, ja.
Eller?
När man går in på den här Karsten Nilssons hemsida så har han definierat sin praktik ganska tydligt. Det är konsthantverk. Och då när man går in på konsthantverk, då är det mer, vad skulle jag säga, alltså med konstnärligt fria arbeten som han har gjort utifrån sin praktik.
Mm.
Mycket snidade spegelramar. Men sen har han ju också uppdrag mot olika mer beställningar.
Mm.
Och då kallar han sig bildhuggare. Så det verkar ju någon typ av definitionsskillnad där i alla fall. Men ja, så det röstar jag för.
Okej. Okay. jag är också för.
Jag är med. Ja. 100%.
Heja.
Mm. Min andra spanisk, jag vet inte om jag ska dra den.
På,
alltså det var helt omedvetet. Jag och min man satt och spårade ur igår kväll. Han tog upp katakomberna. Vad är det för någonting? Det är tydligen gamla gravkammare.
I London.
Ja, det finns i Rom.
Överallt.
Liksom, det var så här underjordiska gravplatser.
Ja.
Då började vi fundera hur de... Eller att de var balsamerade. Och så här, vad är balsamering? Och sen så började jag googla på hur blir man balsamerare. Kom in på framtid.se.
Nej, är det sant?
Fan vad vidrigt.
Där det står att en balsamerare är någon som injicerar olika vätskor. Konserverade vätskor.
Ja.
För att någon ska se lite mer, inom situationstecken, levande ut. Och då bara tänkte jag, då slänger jag in det i det här avsnittet också.
Just det, det är fan.
Men har ni sett så här på Marketplace, på alltså Facebook? Det finns ju som en så här...
Jag tycker det känns skumt på Marketplace.
Ja, visst gör det. Men jag kollar efter ett skrivbord nu till min son. Fick jag upp, alltså, någon... Så här, folk gör typ barn.
Nej, men
ursäkta.
Alltså, de gör typ bebisar.
Det känner du väl till?
Jaha, ja, ja.
Nej, men alltså...
Ja, men det finns en hel...
Dockor! Alltså, dockor som ser så här halvdöda ut.
Det är en enorm grej. Det har funnits rätt länge. Ja.
De har jag sett också.
Men vad vill de med dem?
Det är inte riktiga barn.
Nej. Man gör inte barn.
Jag vet hur man gör barn.
Dockor, typ jätteavancerade dockor. Nej.
Men visst är det någonting som känns hemskt med det här?
Det är... Det gör ont i mig på något vis. Jag kan inte förklara det varför. Men jag har ju också bebis just nu.
Men det är som att de...
Jag tror att det är det där.
Det låter som någon sorts omvänd balsamering. Att man så gör som någonting så att det ska se dött ut.
Nej, men det är inte meningen att de ska se dött.
Det är fortfarande halvt. En del har sig... Ser väldigt...
Förlåt. Jag är nära förlossningen.
Men jag kan bara säga, på tal om balsamering, jag lyssnade på en podcast här om att kompostera människor.
Nej.
Det kommer vara det är framtiden.
Inte kombucha, vad heter det?
Kremera.
Nej, men det heter ju bokashi. Det är som en hemkompost.
Just det man gör. De gör det på förskolan.
För att inte få ut det här. Det blir, om man komposterar så blir det ju också dåliga saker.
Ja, men jag tror att det här var mer ett svar på att så här, just kremering och balsamering är otroligt liksom,
omiljövänligt.
För att allt som liksom en människa har så samlat på sig till ett livstid bara lösgörs. Liksom.
Kanske balsamera är
men att kompostering är...
Okay, det är bättre.
Nej, balsamering, det är ju liksom bara... Det är ju, då förvarar man ju.
Konserverar man det.
Ja, det är inte heller... Då kommer ju inte sakerna tillbaks på något sätt.
Det var också så här roligt.
Men komposteringarna, det tog bara typ 3 månader att kompostera en människokropp.
Mm-hmm.
Men det är också roligt, jag läste en intervju med Jörn Donners exfru. Kommer inte ihåg henne. Hon var jätteinne på kompostering. Liksom. Och han typ hatade hennes den där projekten. Och sen när han typ dog så bara la hon hans aska.
Askan.
Okay. Askan.
Det är en annan grej. Men, ja.
Men det är roligt. Det var lite så.
Nej, för de här personerna, den här grejen, det är tydligen... Eller det börjar bli ganska stort. Mm. Att man liksom komposterar sig.
Jag tycker att det skulle jag ju gärna vilja. Jag skulle vilja att min kropp...
Jag tänker att det är, jag har alltid tänkt så här, kremering och så blir man typ spridd. Och då blir man liksom en... Om ni går in på någon sorts existentiell nivå, att man blir ett med resten igen. På något sätt.
Nu är vi verkligen
till
på gränsen. Men
komposteringen är ännu mer.
Ja, det är
alltså, då toppen. Gör man ju nytta.
Jag är för det. För det.
Jag skulle kunna tänka mig nytta för det här dåliga ämnena som man har blyst, som jag har nu fått i mig.
Ja, men alltså, det kan liksom brytas ner på ett annat sätt. Aha. Det lösgörs inte i atmosfären. Om man eldar upp någonting så liksom så här, allt kol som du består av.
Så jorden kan bara bearbetas.
Går upp. Det blir liksom... lyssna på podcasten. Det är väldigt spännande.
Mm. Jag tänkte kanske, jag skulle vilja skänka liksom hela min kropp till forskning.
Mm. Ja.
Men det är ganska mycket jobb.
Allt.
Alltså det är mycket saker som ska forskning. Skrivas på och sådär. Att någon.
Mm.
Men skitsam. Men nu befinner vi oss ju verkligen på gränsen till livet.
Acceptabelt. Mm.
Och, men så. Jättebra, men jag tänkte att det är liksom... Det tar slut här.
Jaha,
för podden.
Vi hade precis börjat.
Och du har ju lyssnat på Konstant Växtpodden som görs av oss. Alltså Lisa Maria Pettersson, Ida Netterberg, Petter Rodiner och mig, Evelina Dåsten. Podden görs i samarbete med Konstant Växtcentrum samt med stöd av Kulturrådet. Vi spelar in på Umami Produktion i Stockholm och musiken görs av Karin Fjällman Dåsten. Om du vill komma i kontakt med oss så mejla oss på konsthantverkspodden@gmail.com eller kontakta oss via Instagram. Ha det bäst, vi hörs. Hej.
Alltid så kul att läsa de där mejlen som vi får, tycker jag.
Jag vet, ja. Mejla på.